Livet är en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlighet.
Ja, vi ska inte prata om vi dör, utan vi ska prata om när vi dör.
Hello, I'm the secretary of Mr. Rahul Gandhi. He would like to speak to you. För en timme senare så sa jag att jag pratade med Rahul Gandhi. Så jag gav råd till 1,2 miljoner människor.
1,2 miljarder?
Miljarder.
Att få en respirator, det är inte alltid höjden av lycka.
Er strategi från smittskyddet här är ju extrem harm reduction.
Mm.
Men det är ju inte Folkhälsomyndigheten i stort riktigt.
Nej, när det gäller rökning, alkohol och spel så gäller det inte alls. Nej, det är sant.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare, psykiater, författare. Idag har vi två otroligt spännande gäster. Johan Giesecke, välkommen. Du är tidigare statsepidemiolog, rådgivare åt WHO fortfarande och jobbar kvar på Folkhälsomyndigheten som konsult.
Ja.
Och nu har du fått mycket att göra på sistone.
Och jag är också läkare, precis som
ja,
du.
Ja, självklart är du också läkare. Ja. Det stod ju till och med här, men jag tyckte att det var det stod i mitt manus, men jag tyckte att det var helt självklart. Men du är ju då en mycket ivrig försvarare av det som har kommit att kallas för den svenska linjen i kampen mot covid-19. Och Hanne Kjöller, du är mångårig ledarskribent på Dagens Nyheter. Så upp dig för ett tag sedan och är numera krönikör på Dagens Nyheter, men framförallt och det är också en viktig anledning till att du är här. Du är ju också sjuksköterska.
Mm.
Och du har, även innan det här med corona blev aktuellt, så har du jobbat extra som sjuksköterska och gör det?
Ja, i alla fall. Jag började i augusti, så gick jag tillbaka igen. Men då hade jag haft en frånvaro på 25 år.
Ja, det vet jag.
Men jag började gå in på timmar då.
Ja, och det är spännande. Speciellt nu kanske.
Ja, det är spännande på många sätt, därför att vården har ju förändrats väldigt mycket sedan jag var verksam.
Ja, och innan vi satte igång programmet så pratade vi jättemycket, du och jag, Hanna, och det är ju ett helt eget program, det som har hänt. Vi ska inte prata vidare om det framöver, men just det här överarbetandet av allting man gör idag som man inte gjorde för 25 år sedan är väldigt spännande. Men vi släpper dig för tillfället, kanske återkomma till ett senare program om du kan tänka dig att komma tillbaka. Jag skulle i alla fall först, bara för sakens skull, vad är den svenska linjen, Johan?
Den svenska linjen är framförallt att skydda de gamla och sköra personerna från att smittas. Det är grundlinjen i Sverige. Sen har det varit att inte störa samhällsfunktionerna allt för mycket, så därför är skolorna öppna från 0 till 16 år, vilket har spelat en enorm roll, tror jag, för Sverige. Men sen är den tredje att folk inte är korkade. Om man talar om för dem vad som är bra för dem och hur de kan skydda andra människor, så gör de så. Inte för att det ska vara någon lag eller ta ut höga böter, utan människor förstår sitt eget bästa.
Och syftet med den svenska linjen, du var inne på att man ska inte förstöra samhällsfunktionen allt för mycket. Men om vi säger i kontrast till alla andra linjer då, som är total lockdown överallt. Vad är nackdelen med det?
Total lockdown?
Det är en retorisk fråga.
Ja, nej, men det är, samhället slutar ju fungera.
Ja, och vad får det för effekter?
Massor. Ekonomi, mänskliga kontakter, folk som blir alldeles galna och sitter hemma instängda. Det finns mängder med nackdelar med lockdown.
Ja, och man kan tänka sig att det är fler som dör i slutändan.
Lika många, tror jag.
Mm. Ja, jag tror det är fler.
Vi får se.
Ja, vi får se. Men om man säger, förutsättningen för en svensk linje är ju någonstans ändå, nu vet jag att man inte har det som någon, man går inte ut och säger, men man måste ju nå någon form av flockimmunitet.
Ja, fast det är ju en produkt av själva situationen, att man får en flockimmunitet. Jag glömde säga en sak med den svenska modellen som vi pratade tidigt om redan innan jag började på Folkhem. Att de åtgärder man vidtar ska ha en vetenskaplig grund. Och när det gäller smittskydd finns det egentligen, eller den här situationen finns det egentligen bara två. Det ena är att det hjälper att tvätta händerna, och det sprider man inte. Det vet vi sedan 150 år tillbaka. Och det andra är att om man inte går för tätt in på andra människor utan håller en viss avstånd, så hjälper de två sakerna, vet vi vetenskapligt. Resten, om man stänger gränser, stänger skolor, stänger restauranger, finns nästan ingen vetenskaplig grund för det.
Men är det inte, nu är jag lite djävulens advokat här, men är det inte så att man skulle kunna tänka, om man tittar på siffrorna i Sverige jämfört med de länder som har haft en total lockdown, det beror på vilket land man tittar på också i för sig, men det ser lite olika ut. Vad kan det bero på?
Ja, i Sverige beror det till stor del på att smittan väldigt tidigt kom in i äldreboenden. Där, men det är ju likadant i några länder som har. Jag ska prata om en stund med en skotsk journalist som berättade om ålderdomshemmen i Skottland är fullständigt fyllda av covid-patienter. En irländning, samma sak förra veckan. Belgien
är ju mycket värre än Sverige.
Belgien har värre än Sverige, så att det sprids på äldreboende oavsett om man har någon lockdown. Men i Sverige drabbades vi tidigt av det och fick ganska tidigt en uppgång i antalet smittade och döda.
Mm. Och då, för det är väldigt, man hör ju det här, du också, han har ju varit engagerad i den här frågan delvis i alla fall, men man hör ju mycket, framförallt rätt högljudda debattörer som tycker att Sverige borde, minsann, det är helt oansvarigt att göra på det här sättet, och så tittar man på Finland och Norge och Danmark i viss mån, även om Danmark har fler fall än Sverige, än Norge och Finland. Men de har ingen poäng alls där. Ja, det är en fråga egentligen kanske mer till Johan. Jag tittar på han och ställer frågan till Johan.
Nej, så här när det gäller dödsfall i den här sjukdomen så säger jag, vänta ett år. Och då kan vi räkna döda i olika länder. Och då kommer skillnaden mellan länderna vara ganska liten, tror jag.
Men om du har fel?
Jag tror inte jag har fel.
Nej, det tror inte jag heller, men det är inte det som är poängen. Men om man då har fel, det finns ju de som säger nu måste vi köra försiktighetsprincipen här. Försiktighetsprincipen som modellen för att hantera allting. För det var ju egentligen det vi pratade om, det här att man ska ta hur mycket prover som helst. Du, kan inte du berätta, Hanna, hur det är nu att ha jobbat i covid-tider på akuten på SÖS?
Jo, det ska jag gärna göra, men jag vill gärna bara börja med att kommentera det här med när det är dags att utvärdera och så. Jag tänker också på det här att man ser ju i de här kurvorna över antalet döda, så går det ju att se, om man tittar på statistiken, så går det ju att se när det har varit värmebölja ett år, och det går att se när det har varit säsongsinfluensor som har varit väldigt potenta och så vidare. Så jag tror att den här utvärderingen av hur många döda det ska man göra då, som Johan sa, tidigast om ett år, kanske till och med möjligen om två år, därför att det handlar ju i många fall om de som blir smittade på äldreboenden. Nu såg jag idag, jag var inne på statistik och tittade, och så såg jag att många av dem, alltså snittet som människor ligger där innan de dör är 700 dagar eller någonting sånt. Så att det handlar ju om att man i vissa fall kanske förkortar livet med 3 månader mot när personen skulle ha dött ändå. Och därför behöver man ju titta på hela den här dödlighetsstatistiken.
För att se att statistiken går ner, om vi säger så. Den kanske, ja, men lite, är förhöjd under 2020, så blir den sänkt 2021.
Precis, men däremot så det kommer ju säkert att avspegla sig detta på flera sätt, att det blir ju en överdödlighet. Men hur stor den blir är ju det som blir det intressanta. Om detta, hur covidvården... Ja, alltså jag jobbade ju då 2 pass precis i början av pandemin när den kom till Sverige. När alla var på tå och när jag var nästan tårögd över hur sjukvården kunde ställa om. Och jag kände mig stolt över att vara en del av detta och över hur vi kunde liksom fokusera på det som var viktigt. Och sen så är det ju så med vanor, det gäller ju allting, om vi ska hålla oss inne eller ju striktare vi har varit, det är väldigt lätt att återgå till det vanliga. Så nu är det fortfarande, tycker jag då, otroligt mycket som görs som kanske inte är, alltså där stort och smått blandas med varandra, där man inte kan urskilja det som är det viktiga, och där liksom svårt sjuka patienter blandas med människor som kanske överhuvudtaget inte skulle behöva vara på akutmottagningen. Så att jag tycker att det är frustrerande. Jag gillar ju det här med när vi verkligen fokuserar på det som är det viktiga och tar hand om de verkligt sjuka.
Vilket var effekten från början? För det har jag sett. Jag är ju då chef för Maria Beroendeklinik, och nu har jag ju då, i och med covid, så sitter jag i någon slags krisledning för psykiatrin i Stockholms län tillsammans med regionen. Alltså jag jobbar för privat bolag, men alla privata och de offentligt drivna sitter tillsammans en gång i veckan och går igenom. Och det vi konstaterade var att vi har aldrig haft så lite inlagda.
Mm.
Och det gäller inte bara psykiatrin, vilket man kan förstå. Utan överlag så förefaller det som att initialt här så lät folk bli och söka för saker de inte behöver söka för. Mm. Vilket egentligen gjorde att det var lugnare än vad det skulle vara. Och, men i psykiatrin så ser det ju fortfarande väldigt lugnt ut. Och då har ju den här frågan från media ju hela tiden. Är det så att hinner vården med? När man hör då Stockholms sjukvårdsdirektör Björn Eriksson så har det ju flera veckor låtit som att det är fullständig kris och det är storm och det är, ja, systemkollaps i princip. Och du, Hanne, som jobbar här, skulle du säga att, håller du med om det?
Nej,
det,
men jag ser ju en liten skärv av hela den sjukvårdsverksamhet som bedrivs i Stockholm. Och jag hör från andra som sitter på sin lilla skärv. Och det är ju väldigt olika. Jag tror säkert att det är supersvettigt på många intensivvårdsavdelningar. Ingen skäl att betvivla det. Men jag vet ju samtidigt andra som inte är överbelastade som har fått mindre att göra. Och jag kan också se att, som sagt, jag var inne i lördags och arbetade och då var det förfärligt. Men det, jag ser inte att det har att göra med liksom antalet patienter som är där eller hur sjuka de är. Utan jag ser mer att det har att göra med... ja, det här att vi är tillbaka med att liksom, vi får inte missa någonting. Och om allting prioriteras så prioriteras ingenting. Det är det som blir liksom konsekvensen av detta.
Försiktighetsprincipen.
Ja, när man hela tiden man har nollvisioner och man tar det säkra före det osäkra.
Och det innebär att varje patient tar så oerhört lång tid och då får du en enorm väntetid.
Ja, det finns ju nästan ingen patient som, där man säger bara så här att... det är magkatarr, du kan gå hem. Utan det är ju liksom alla utreds på ett sätt. Även de som då inte är dåliga. På det sätt som vi lärde oss att se om människor var dåliga förr i världen. Liksom man tittade på hur de såg ut i sitt allmänt. Så man kände på dem om de var kallsvettiga. Man tittade på puls och blodtryck. Man hade sådana system. Nu har ju vi... sådana här behandlingsrutiner och vi har liksom algoritmer som ger patienter färger som gör, som säger då om de är, ja, som inte gör någon skillnad på saker som är väl, som har väldigt stor skillnad. Till exempel om man mäter andningsfrekvensen, då är det ett mått. Och det kan vara en allvarlig indikation på något. Det kan också vara en indikation på att någon är hysterisk. Men det bryr sig inte algoritmerna om. Utan nej. Är det ett visst, över ett visst tal så får man en viss hög prioritet då. Mm.
Och då gör man stora batteriet. Fast man egentligen skulle bara titta på patienten och säga nu får du lugna ner och andas i papperspåsen.
Ja, precis.
Mm. Det här har jag ju skrivit om så jag är helt med i det här. Men en sak där, de säger att när jag sitter i de här mötena, då har man ju under hela den här perioden, nu vet jag inte om det har ändrat sista veckan, men alltså en tredjedel av alla IVA-platser i Stockholms län har ju stått tomma. Eller hur, Johan?
Mm, det säger jag. Och den här fina avdelningen på Älvsjömässan har inte ens öppnat.
Nej, och vi skulle öppna 8 geriatrikavdelningar inom psykiatrin. Alltså 250 platser. Man öppnade 3 och hade 15 patienter på 3. Sammanlagt 15 patienter på 3 avdelningar. En annan fråga som jag ändå är intresserad av. Varför tror ni att det är så många som vill? Alltså det verkar som att det finns någon slags önskan om att ha en total stängning av samhället. Och som verkligen också är väldigt... tycker att Folkhälsomyndigheten närmast är landsförrädare som inte driver på den här frågan. Vad handlar det om?
Ja, det där är det som oroar mig mest med hela den här. Dels reaktionen i Sverige att regeringen rundar riksdagen nu är ju ganska anmärkningsvärt. Det har aldrig hänt förut i svensk historia. Men framförallt de länder där de svarta krafterna kryper upp ur jorden och börjar vädra morgonluft.
Totalitära
krafter.
Ja. Men man har ju varit helt totalitär överallt så det är ju inte så konstigt att de får morgonluft.
Nej, jag håller med. Jag tror att det är de människor som gillar totalitär styrning som syns nu. Jag tycker det är väldigt skrämmande. Jag tror det kommer bli en bestående effekt av den här epidemin. Det som vi har kvar när allt är över så kommer vi ha några länder som har en diktator i Europa.
Men de här som ändå inte kommer ha dem, vi säger Frankrike och Storbritannien, kanske inte får det.
Nej, det får de inte. Men de flyttar fram sina positioner, tror jag.
Vad säger du, Hanna?
Nej, men jag tänker på att jag tror också att det inte bara är människor som har auktoritära reflexer som kräver strängare åtgärder, utan det är också människor som är rädda. Och som där det här som då SOM-institutet i Göteborg mäter igen tilliten mellan människor och mellan främlingar och i förhållande till myndigheter och så vidare. Jag tror att det är väldigt mycket det som kommer fram. Så det är, jag tror att det finns människor i debatten som verkligen är livrädda, och då vill man göra liksom vad man kan, och så spelar inte så stor roll vad det finns evidens för eller inte, utan man vill liksom stänga så mycket som möjligt. Och jag tror att i början av den här pandemin, om man bara följde diskussionerna på Twitter och så såg man ju då sa man från Spotify, de skulle börja jobba hemma och så vidare. Och jag fick intrycket av, i alla fall, jag vet inte hur det är på Spotify nu, men att många trodde att vi jobbar hemma i 2 veckor. Och sen var det klart. Ingen förstod det här med uthålligheten. Och jag har bekanta som blev hemskickade från sin arbetsgivare, men som sen efter 2 veckor, när vi verkligen hade en spridning i samhället, började gå tillbaka och jobba från kontoret. Så att det är ju väldigt lätt att vara liksom drastisk liksom initialt, men det är svårt att hitta uthålligheten i det. Och jag tänkte på det, David, för du har ju tidigare här i den här podden haft med några professorer från GIH och så.
Och Magnus Lindvall.
Ja, men som säger det här att det blir liksom lite grann som att banta. Att, ja, men det är jättebra, jag ska sluta äta. Och det klarar man i 2 dagar och sen klarar man inte det. Det är bättre att säga, nej, men jag försöker skippa nattmackan. Små förändringar. Och sen så, jag skulle också bara vilja tillägga det här, att jag tänker att det är så... Jag har varit väldigt förvånad som liberal, så har jag varit väldigt förvånad över de auktoritära kraven från andra liberaler. Därför att jag tycker att det som Folkhälsomyndigheten har gjort har ju varit så skönt. För de har ju på något sätt gett mig och alla andra, de har gett oss möjligheten att förstå vad vi gör inne i våra huvuden istället för att fatta beslut över våra huvuden. Och jag tror att enda sätt att inte få råttorna att dansa på bordet när katten är borta, det är ju liksom att vi själv förstår värdet av det här. Så att jag har ju föräldrar jag har en mamma som bor här i Krokarna som är över 80, där vi i samråd har liksom sagt att nej, men nu isolerar vi dig, och hon isolerar sig själv, och sen så ses vi och så sitter vi 7 trappsteg upp i trappan och träffar henne. Och det har inte vi gjort därför att vi riskerar böter om det här händer. Det spelar ingen roll vad det skulle vara för straff för någonting, utan vi gör ju det här för att vi gärna ser att hon slipper bli infekterad.
Och det var ju precis vad Magnus Lindvall, då professor på GH, säger. Det är precis, och där har ju, det har väl, måste ni ha diskuterat på Folkhälsomyndigheten, för jag tycker mig ha hört också från Folkhälsomyndigheten att det här är ju någonting, det är ett maratonlopp. Det här är ju inte ett 100-meterslopp. Men det verkar som alla andra länder har sett det som att det här är ett 100-meterslopp ungefär.
Ja, ungefär. Och det är den reflexen som jag tror du pratar om, Hanna, att inte bara människor är det, utan politiker vill ju göra någonting. Det är fascinerande att titta på. Nästan alla Europas länder har infört en lockdown. Ingen har funderat på hur man tar sig ur den. Nej. Det finns ingen planering i något land hur man ska ta sig ur. Och det tror jag delvis förklarar det nyvakna intresset för Sverige, för liksom, hur har ni gjort det egentligen? Hur har det fungerat i Sverige? För nu börjar folk fundera på danskar och norrmän och finnar öppna skolan igen. Mm. I Österrike får man gå i affärer som är mindre än 400.
Vad kommer hända där nu?
Ja, de får nog lite mer smittspridning i de länderna.
Och vad gör de då?
Det vet jag inte. Då stänger de skolorna igen. Jag tror att det finns som ett alternativ.
Ja, men det är det jag nämligen också tror. Att när de då ser att det här går upp, då kommer de stänga skolorna igen. Och så får de hålla på så. Hur länge får de hålla på så då?
Ja, på ett halvår eller något sånt där. Men det här att inte fundera på hur man ska öppna upp igen, det är fascinerande. Och där har ju politiker reagerat med ryggmärgen i många länder.
Men man kan ju också se... Förutom detta att det inte finns någon långsiktig strategi för de här nedstängningarna, så är det ju också så att i många av de restriktioner som har införts runt om i världen så finns det ju ingen logik heller. Detta med att man får gå utanför dörren men bara 200 meter om man har hund eller om man har en plastpåse under armen. Vad spelar för roll om man går 2 mil så länge man inte kommer nära någon? Och det finns väldigt många sådana exempel på på restriktioner som mer andas liksom, vi måste visa handlingskraft eller vi måste visa att vi gör någonting.
Där har jag ju en del synpunkter även faktiskt på Sverige som ändå har skött det här, tycker jag, oerhört mycket bättre än andra länder. Men det är ju jättekonstigt, det kanske någon kan berätta för mig. Varför stängde man skolor, gymnasieskolorna?
Ja, och det var faktiskt regeringen som fattade det beslutet. Inte på rekommendation från oss, utan det gjorde de alldeles själva.
Och då kom vi in på det här, för det här är lite intressant. För att den här svenska linjen blir väldigt oklar. För det finns en massa regeringen, det finns en massa olika andra myndigheter och en massa privata företag. Jag har ju vänner som jobbar i privata företag som omedelbart skickade hem all personal i ett halvår. Mm. Alltså som gör så mycket mer hela tiden, och det gör ju att den här svenska linjen blir väldigt, alltså den blir oklar, för att det blir att ja, man får gå ut, men man får ändå, om du går ut på krogen så ska du sitta i vägen, och så ska du ska inte vara för många, och du ska inte, ja, men det blir väldigt, förstår du, det blir väldigt krångligt allting.
Det kommer bli ännu värre. Jag tror att vi kommer att få olika regler i olika delar av landet. Att de regler för att hindra smittspridning vi har i Stockholm kanske inte blir samma som i Jämtland. Ja. Så då blir det ännu krångligare.
Men jag tänker att den frihet då som vi har fått, jag tycker inte att reglerna är svåra att begripa, men jag inser också att det finns målkonflikter. Och då kan man säga så här, att om vi till exempel säger en sån sak som min mamma som jag pratade om tidigare, om hon skulle ringa mig och säga jag har trillat, jag kommer inte upp. Ja, då skulle ju jag gå nära henne och försöka hjälpa henne upp. Så att det blir, och det finns ju många sådana situationer där man inser att så här borde vi göra. Men den här situationen, nu finns det här andra målet här. Och det är att liksom hon ska klara sig. Det är ju mycket det som är problemet med äldrevården. När man säger att det är hemskt att vi har fått in smitta inom på de här äldreboendena. Ja, vad hade varit alternativet? Hade det varit att lämna dem ensamma där och inte, de hade inte fått någon mat och inte blivit tvättade och legat i våta kissblöjor? Jag tror i och för sig att man hade kunnat göra mer.
Man kunde göra bättre.
Men det blir som att det inte finns någon förklaring till någonting.
Ja, men det blir ju också mer snurrigt när det kommer in andra myndigheter. Jag förstår vad du säger. Men just det här som jag var inne på tidigare. Som Transportstyrelsen ställer in teoriprov för de som ska ta körkort. Eller högskoleprovet. Varför gör man sådana här grejer?
Det är ju inte bara, det är ännu fler myndigheter inblandade i detta. Som du nämnde, Transportstyrelsen. Det är ju deras egen idé.
Och ja, men det är det jag menar.
Skolverket kommer in. Och ja. Polisen har problem med polisutbildning. Och det är hur många som helst.
Och Region Stockholm, som till exempel vi som har gruppbehandlingar för 7 patienter som vi tycker, och vi kan dessutom sitta i rätt stora rum med avstånd, och det här är livsnödvändigt. Vi har något som heter dialektisk beteendeterapi som är livsnödvändigt för de här med emotionell instabilitet. Det är ju en jättehög överdödlighet i den gruppen och då måste man söka dispens för att ha det för 7 personer, fast det är gräns som har satt 50 personer. Det är mycket sådana här grejer som man förstår. Det är som att det känns som att länder tävlar mot varandra om vem som kan ha mest drakoniska åtgärder. Men även enskilda myndigheter i Sverige gör ju samma sak. De tävlar sinsemellan. Kolla här, vi tar det här mest på allvar.
Ja, jag tror jag har rätt. Det finns en race to the bottom här på något sätt. Både mellan länder och mellan myndigheter.
Det är så andra sådana här ologiska saker som man inte riktigt förstår. Som SL som säger att man inte ska åka buss om man inte har ett samhällsviktigt jobb. Vad är ett samhällsviktigt jobb? Är du kassörska på Coop? Det är väl ett samhällsviktigt jobb. Men vem ska låta bli och vem ska inte? Det här är ju helt oklart.
Fast där tycker jag i och för sig också att man lägger det ansvaret på individerna. Det är ju inte så att man gör inspektioner i bussen och frågar vart är du på väg, utan det tycker jag också är som en uppmaning, gå eller cykla om du kan, eller ta bilen nu i dessa tider så får man ju rekommendera folk att göra det, men behöver du ta bussen så så gör det. Och sen jag är ändå glad över att vi har fått den här friheten, att det inte är så att jag måste ha med mig en plastpåse som visar att jag är på väg att handla, för att annars kan jag åka i finkan eller få böter. Utan jag tycker att, och sen ligger ju med det budskapet också, det blir ju också en typ av signal till människor att här utsätter du dig för risk, vill du göra det eller vill du, kan du, har du ett annat alternativ? Och har man inget annat alternativ, men då får man ju åka så då.
Jag kan väl hålla med om att det finns ju inga böter förknippade med det här, och det är ju väldigt bra. Det är ju upp till var och en. Sen kan man ge dem ett råd att låta bli att åka det här om du kan låta bli. Så att, visst, men det blir ju ändå, jag tycker tonen även från svenska regeringen blir mer och mer skärpt, att nu får ni stänga krogar på Södermalm, och det är mycket, alltså det, även här finns det ju någon önskan om det, peka med hela handen.
Ja, men förstå allvaret. Jag tycker väl ändå det var också signalen med de här krogarna som stängde. Det är inte business as usual, och det krävs uthållighet, och antingen så gör vi det här frivilligt eller så får vi gå in med tvång. Så
att, jag tycker det är viktigt där att det är inte regeringen som stänger de här 5 krogarna, utan det är ju smittskyddsläkaren i Stockholm, och det är också ganska trevligt att det är på lokal nivå här, tycker jag. Dessutom man får epidemiologen, så behöver ju inte alla följa rekommendationerna. Det här, om några slarvar lite så gör inte det så himla mycket, bara de allra flesta följer. Mm.
Så då kunde man ju ha lite de här krogarna öppna då? De 5 krogarna på Södermalm?
Nej, det var väldigt mycket folk på dem.
Det var väldigt mycket folk då, okej. Okay. Och det är ju i sig rätt korkat och inte förstå att här kommer vi, de kommer bli stängda.
Mm.
Ja. Så de borde ju stängas bara för att de var så korkade så de inte fattade.
Det skälet finns inte med i smittskyddslagen.
Det finns inte. Nej. Men okej. Okay. Men en sak jag funderar över, det var den frågan jag tänkte kanske mest till Hanne, för jag vet att du och jag har suttit och pratat om det här. För du nämnde också det här att folk är väldigt rädda. Det finns ju otroligt mycket dödsångest i hela den här. Och vi är ju väldigt ovana i och med det enorma välstånd som har kommit de senaste 150 åren i att prata om sjukdomar och död och prioriteringar i vården. Så här, vi som jobbar i vården ser ju prioriteringar. Det är ju inget nytt att man prioriterar i vården, men att människor verkar inte riktigt förstå att ja, men all vård handlar alltid om prioriteringar. Men om vi säger, vad är en rimlig insats?
Nej, men jag tycker att vi har på något sätt rationaliserat bort döden överhuvudtaget i våra liv. Och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg det här, att döden är 100%. Vi ska inte prata om vi dör, utan vi ska prata om när vi dör. Och döden är helt enkelt en del av livet. Och när människor då också säger så här, du går in och jobbar inom vården du, nu under den här pandemin, du riskerar ditt liv. Ja, det gör jag ju när jag tar mig hit också. Men jag kan ju dö precis av allting. Alltid. Så att för mig är inte detta så himla dramatiskt, men jag märker ju att när jag är bland andra människor som inte har något förflutet inom vården eller arbetar inom vården, så kan ju människor vara upprörda över saker där då vi i sällskapet som arbetar inom vården, vi liksom tittar på varandra och vi förstår inte vad de pratar om, och de förstår inte oss. Vi lyckas liksom inte begripliggöra det. Och om jag bara ska exemplifiera med detta, så har jag ju då varit med på tillställningar där människor har varit upprörda över att deras 90-plus föräldrar på något äldreboende har satt någonting i halsen, för de borde ju ha fått passerad mat. Och de har varit upprörda över att någon har trillat ur sängen, för de borde ju ha grindarna uppe. Och jag tänker så här att mycket, ja, vi skulle kunna göra så att vi kedjar fast alla människor som har fyllt 80 år i sjukhussängar. Vi sätter en sond på dem och trycker in näringsvätska i magen så att ingen riskerar att gå upp och riskerar att trilla, eller någon riskerar att sätta någonting i halsen. Och jag blir så frustrerad över att vi inte pratar om hur vi lever och hur vi dör, utan att det är en sån enorm fixering på när vi dör, och att det är som nästan en mänsklig rättighet att uppnå en viss ålder i Sverige. Och når man inte dit, då har någon gjort någonting fel på vägen.
Då ska någon ta ansvar för det.
Ja, och i synnerhet om personen är inskriven på någon typ av institution, på ett sjukhus eller på ett äldreboende, då är det någon som har gjort någonting fel. Rebellkirurgen, som är vars riktiga namn jag inte kommer ihåg det, men han har ju skrivit den här boken, han som har arbetat i Etiopien, han säger så här att i Etiopien finns inte termen dö i förtid, utan där säger man att man dör när tid är. Och sen tycker jag, sen är ju jag svensk, så jag tycker ju naturligtvis att det är förfärligt med 20-åringar som får cancer och dör. Och jag tycker ju också att det är, skulle också säga att en människa som dör när de är 40, att de dör i förtid. Men jag tycker att någonstans i det här äldre åldersspannet så tycker jag, ja, dels är det inte konstigt om man dör, och sen så tycker inte jag att det är så hemskt om man dör heller. Jag tycker mer att det är hemskt när man håller på och skickar döende människor in i datortomografimaskiner och slangar och liksom plågar livet ur människor där tiden är utmätt helt enkelt. De är slut, och jag tycker att vi övervårdar för mycket för att vi ska hantera vår egen ångest och möjligen slippa kritik från anhöriga eller bli anmälda eller någonting sånt.
Vad säger Johan?
En av mina favorituttryck är att livet är en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlighet.
Ja.
Men och när jag föreläser för kandidaterna som jag gör ibland, så brukar jag säga så här att man kan se på amerikanska så här emergency room-filmer så säger I saved his life, säger man. Vi räddar aldrig några liv, vi uppskjuter döden bara, brukar jag säga. Då blir folk lite bleka i åhörarsalen när man tänker på det.
Mm.
Nej, men jag tror också att du har rätt att döden är liksom, det är nog fel när folk dör, de ska egentligen inte göra det.
Mm.
Och någon borde ta ansvar för att det har blivit så. Det känns lite, jag vet inte, bortträngande eller naivt.
Ja, och sen tycker jag att i debatten när man säger så här, han fick inte vård eller hon fick inte vård, då tänker jag att den som säger det ser framför sig en härlig, vit, varm sjukhussäng och en sjuksköterska i starka kläder. Och det är mysigt och varmt om man blir omhändertagen. Men vård är ju många gånger plågsam. Behandling är plågsam. Det är slangar som ska in och det är cytostatikakurer som ger en massa biverkningar. Så att för mig är det inte liksom alltid bra med vård, och framförallt inte övervård. Sen tycker jag naturligtvis att det är jättebra att utvecklingen har gått framåt och det går att behandla många sjukdomar.
Man måste vara ganska pigg för att tåla modern intensivvård.
Ja, verkligen.
Och det är också det som gör att det här är ju de som ska ha intensivvård, kanske i det här fallet, om vi säger de som dör, är ju inte, ja, det händer ju att man dör på intensiven också, men det är väldigt många, de flesta dödsfall är väl på äldreboenden, och det är klart att man inte lägger dem i intensivvård.
Nej, de kommer inte in överhuvudtaget, nej.
Och det ska de ju inte heller.
Nej, inte alla i alla fall. Nej, det håller jag med om.
Men så småningom kommer vi väl också utvärdera det här med hur framgångsrik behandlingen var på intensivvården. Nu, jag pratade med en kollega som arbetar på intensiven. Jag kan ju inte det här själv, så jag vill verkligen säga det, att det här är andrahandsuppgifter. Men vad jag förstår så är det så att i alla fall vissa av dem som dör på intensiven, som dödförklaras på intensiven, de gör ju det därför att de är så att säga hyfsat friska från sin lungsjukdom, och sen så ska man ta ur dem i respiratorn, och då klarar inte de det, för de har ingen muskulatur för att kunna andas själva, och då får man söva ner dem igen, och så gör man ett nytt försök och så går inte det heller, och så håller man på så tills man säger så här, det är kört, vi får ringa anhöriga och så får vi avsluta den här behandlingen. Och då, sett ur det perspektivet, har det ju bara varit av ondo för alla parter mot om man hade kunnat få vara hemma. Man har legat i respirator kanske i 3 veckor till ingen nytta.
Mm.
Plus alla de som dör sen i det här senare förloppet. Det är ju jättelång rehabiliteringstid på de som har legat i respirator för att komma igång sen. Och att många får lunginflammationer och allt möjligt annat som sen gör att de stryker med. Så att jag menar att, ja, jag tycker verkligen det. Att detta med att få en respirator, det är inte alltid höjden av lycka.
Nej. Bara en sak, det här är ju jag är rätt imponerad av smittskyddet här, och vi har ju i den här podden varit lite kritiska mot Folkhälsomyndigheten, men då har vi pratat mer om det här med rökning och vad som är harm reduction strategi. Det känns som att er strategi från smittskyddet här är ju extrem harm reduction.
Mm.
Men det är ju inte Folkhälsomyndigheten i stort riktigt. Vi har inte uppfattat det riktigt så. Det är kanske vi som har fördomar. Men
när det gäller rökna, alkohol och spel så gäller det inte alls. Nej, det är sant. Smittskyddsinstitutet var ju en egen myndighet.
Exakt.
Till ganska nyligen.
Mm.
Och det är mycket smittskydd som är lite enklare än när det gäller annan hälsopromotion.
Men det är kanske bra att smittskyddet kommer in i Folkhälsomyndigheten så att ni präglar Folkhälsomyndigheten lite mer.
Det är möjligt. Bara inte gå tvärs om.
Nej, det kan ju vara så. Det är alltid en fara med det. Ja. Okay. Men du håller med om att Folkhälsomyndigheten... Det här är lite annorlunda...
Ja, det är annorlunda.
Helt annorlunda stil.
Och det är mycket mer klassiskt och påtagligt. Och man vet ungefär vad man ska göra. Det...
Mm. Jag förstår.
Men vi pratade faktiskt häromdagen om... Det här vet jag inte om... att om Folkhälsomyndigheten hade fått en chef som inte var läkare... Vilket är mycket möjligt att den hände. Då hade det inte varit riktigt bra i det läge vi har nu.
Nej, vad hade hänt då? Det här måste vi veta. Om du får spekulera.
Nej, det hade varit någon person som inte var van med den här typen av frågeställningar och inte riktigt insåg. Till exempel, det är bråttom hela tiden. Mm. Det är liksom den här presskonferensen som är klant två. Det är ett otroligt arbete av massor av människor för att förbereda dem varje dag. Vi börjar klant 9 med morgonmöte och sen jobbar de som illrar mellan 10 och 13:30 för att få fram. Och det tror jag att många som inte har arbetat i den här världen har svårt att inse att det här är bråttom. Här kan vi inte vänta på en utredning som kommer nästa år.
Nej, det är klart. Men det handlar ju om att ni kommer från helt olika världar från början, kan man säga. Men bara avslutet, om vi ska försöka komma vidare mot slutet. Vad kommer det här ta vägen? Kommer vi att börja testa oss och antikroppstester? Det har väl redan börjat i sig. Hur är de här antikroppstesterna?
Ja, så där. Mm. De har bra känslighet, så att om de är positiva, då har man haft den här sjukdomen. Mm. Negativa är lite tvärsom. Nu säger jag fel.
De är specifika, men inte sensitiva.
Precis.
Exakt. Specificitet är att du har inga falskt positiva. Du har hög specificitet. Då är det, har du antikroppar på testet så har du antikroppar. Men däremot så är det, kan man missa de som inte har, man tror att man inte har antikroppar, men man har det egentligen. Det är sensitivitet.
Och den ligger runt på 70%. Så att om du testar 10 personer som har haft covid, så kommer 3 av de testerna att falla ut som man inte hade haft. Men 7 blir korrekta. Mm. Och någonstans där ligger det. Så att, men det kommer bättre tester. Och,
det var något från KTH som påstod att de hade 100% specificitet och sensitivitet.
Det skrattade vi åt i morse på morgonmötet.
Det är inte så alltså. Jag har aldrig hört talas om test som har 100% specificitet och sensitivitet.
Nej.
Men det är kanske bättre?
Det är kanske lite. Det vet vi inte ännu, för det är inte riktigt validerat. Men... Nej.
Ja, okej.
Okay. Men du frågar om vi kommer att testa mer. Ja, det kommer vi göra. Det är bra. Man testar både om man har sjukdomen just nu med en så kallad PCR-test. Eller om man har haft en, då, en serologisk test. Och det kommer att lära oss mycket mer om hur sjukdomen sprids.
Men det kostar, de här testen om man gör det själv, det kostar ju 1000 spänn. Är det värt det? Antikroppstest?
Ja, antikroppstest. Nej, inte än, men jag skulle vänta ett par veckor. Och sen finns det ut och menar
han... Men om du är helt säker på att du har haft det? Ja, du behöver
inte
testa.
Nej, du behöver inte testa överhuvudtaget.
Fast jag hade ju covid-19 här i påskas. Ja. Och jag fick det här gratis, kan jag säga. Men jag fick testa mig i alla fall. Och det visade att jag hade haft det.
Nej,
ja. Så det var ju väldigt bra för mig. Så jag kan gå och krama folk hur mycket som helst nu. Men, och det kändes ju väldigt, väldigt skönt. Så
ja,
jag förstår om
jag.
Folk...
Och det är väldigt många som gör. Men jag har vänner och bekanta som ringer, så jag väntar ett par veckor.
Ja, okej. Okay. Men och om vi säger en annan likan som jag ändå ställer frågan. Vi pratar om flockimmunitet. När det gäller förkylningsvirus, som ju det här är... Man brukar inte prata om att man får en livslång immunitet.
Nej, det får man säkert inte av det här.
Nej, men man får... Har du någon uppfattning? Vanliga förkylningsvirus, hur länge är det? 3 år?
Nej, kortare tror jag.
En halvår?
Ja, något sånt. Halvår, ett år. Men det räcker ju för det här utbrottet.
Exakt, och sen blir det inte lite partiell immunitet, lite borde man väl fortsätta ha.
För att och man får ju hoppas att man får immunitet, för annars kommer man inte kunna göra ett vaccin som är bra. Det är ingen som har tänkt på, men om man ifrågasätter den naturliga immuniteten och säger det här fungerar inte... Det betyder att det kommer ganska svårt att ta vaccin. För en naturlig infektion är för det mesta mycket mer immuniserande än ett vaccin är.
Ja, precis. Och då kommer du inte hitta någon vaccin heller. Men det är ju en annan sån här sak som de här alarmisterna, väldigt mycket alarmister, är inne på. Det är ju att det är inte alls så många som har fått immunitet som vi hade förväntat oss. Men de säger det.
Ja, de säger,
Menar, om det är så, då är det ju inte så smittsamt heller. Om det skulle vara så, förstår du min fråga?
Nej, och jag tror det är enormt smittsamt.
Ja.
Jag tror att vi har underskattat smittsamheten och spridningshastigheten i den här sjukdomen från början.
Ja, det ser man ju. Annars skulle du inte hela världen ha det här så.
Får jag ta en minut så jag får se hur jag tror att det blir? Ja. Jag tror att alla människor i världen kommer att smittas av den här infektionen. Den är för det mesta oerhört lätt. Det är 98,5% har milda symptom eller inga symptom alls. Det vi diskuterar, de här 1,5% som antingen blir lite sjuka eller mycket sjuka eller dör, det är de vi pratar. Men själva epidemin äger inte rum där. Den äger rum bland 98,5%. Vi ser den inte. Den sprids jättefort just nu. Så när vi sitter här går den nästan som fortast i Stockholm. Och vi ser inga av de fallen. För de blir friska innan och friska efter och märker inte att de har det. Men jag tror att alla kommer att smittas förr eller senare.
Vad tror du, Anne?
Jag vet faktiskt inte det, utan det överlåter jag till Johan att säga. Men däremot så tror jag att de här beräkningarna av hur många som har haft infektionen är ganska viktiga psykologiskt för oss. Därför att det blir lite som att åka Vasaloppet. Om man inte tänker sig att man hade de där skyltarna när det står Mångsbodarna och alla de här stationerna på väg. Så man inte vet var man är någonstans. Utan att känna att vi har kommit framåt en bit. Det tror jag är viktigt för uthålligheten. Sen den här fixeringen som har varit vid testen på virusodlingar, den kan jag överhuvudtaget inte begripa, för när jag jobbade senast, då tog det 13 timmar att få ett svar i snitt på de odlingarna. Så att det här att man säger man borde testa de som jobbar inom äldrevården, ja, om de kommer in 8 på morgonen och så tar man ett test, då får man alltså ett svar då 9 på kvällen, och ska de då sitta i karantän, alltså det funkar inte.
Det är helt meningslöst att testa om du inte har antikroppstest, det håller jag med om.
Ja, sen kan det ju vara roligt för en själv liksom. Och sen naturligtvis är det viktigt för att veta var man ska vårda en människa som blir inlagd. Men att göra det liksom på befolkningen i stort, det kan ju också ha ett värde för er som arbetar med att se hur många som är smittade just nu. Men för att skydda någon så är det ju värdelöst.
Mm. Hur länge kommer du dö mellan 50 och 100 personer per dag? Ja, du har sagt någon gång i någon intervju, Johan, att det här vänder någon gång i början på maj. Eller
nej, slutet på maj. Mm. Jag tror att det vänder tidigare än så.
Ja. Och därför att det sprids fortare än vad vi tror.
Ja.
Annars är det ju som jag tänkte ju på det som du sa, Hanna, att jag gillar ju att följa tabeller och fotboll och sånt här. Det här är ju, eftersom alla Premier League och Allsvenskan är liksom inställd, så då sitter man och kollar de här dödsfallen hela tiden, som att det blir någon slags, och jag tror att det är rätt osunt. Alltså jag tror ju att den här fixeringen vid det här gör att vi överskattar faran.
Mm.
Vad tänker ni?
Jo, jag tror det. Vad tror du?
Jo, men jag tänker också det, att det, alltså det blir ju lite som det här också. Har man bestämt sig för att den här linjen är fel från början, så kommer man ju leta efter argument i siffror för det. Och det har vi ju sett många exempel på.
Jo, tack.
Men jag skulle ju tycka, jag vet verkligen ingenting om hur det kommer bli, och jag vet inte vad slutfacit för Sveriges del kommer bli 2022 eller någonstans, när vi kan utvärdera vad olika länder har gjort. Men jag tycker att det vore fantastiskt om det vore så att vi kunde nå en bra bit på väg inom en hyfsat nära framtid, samtidigt som Finland och Norge har sitt kvar. Alltså inte för att vara skadeglad åt dem, men just det här att...
Därför att vi har gjort rätt,
ja, men därför att, ja, men därför att många nu menar att titta här, det är så här få döda i de här länderna, och det visar att de har gjort rätt. Och då har man ju inte det här långsiktiga perspektivet på det. Och jag vet inte, hur länge ska man hålla gränser stängda? Ska man hålla dem stängda i 3 år då? Eller?
Nya Zeeland är ett bra exempel. För de utrotar ju viruset, och det kommer de lyckas med. De kommer utrota helt och hållet. Men sen måste ju alla som åker dit sitta i karantän i 14 dagar.
Mm.
Och hur länge ska de göra det?
Ja, 30 år. Nej, jag vet inte.
Jag tycker det blir ett utmärkt slutord. De får sitta i karantän i 30 år, och de vann. Tack för att ni kom hit. Det var otroligt spännande att prata med er, båda två.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.